Hej och välkomna till Tolkning pågår. Min gäst idag heter Martin Westbrandt och du är teologidoktor i Nya Testamentet. Du är prästkandidat, du är aktiv i Helgans församling. Och när vi pratade här innan så sa vi att här finns mycket att säga, så jag tycker bara att vi kör igång helt enkelt.
Absolut.
Vi har en halvtimme på oss att göra någon vettig tolkning av en ganska känd text.
Mm.
Läs den för oss, Martin.
Ja visst. Då är texten hämtad ifrån Markus evangeliet kapitel 2, verserna 1-12. Jesus kom tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av 4 män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med en lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva: "Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?" Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem: "Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame: dina synder är förlåtna, eller att säga: stig upp, ta din bädd och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag dig," och nu talade han till den lame, "stig upp, ta din bädd och gå hem." Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sa: "Aldrig har vi sett något sådant."
Tack, Martin. Var ska vi börja?
Ja, det finns ju mycket att ta i här, men jag tror att vi kan börja med bara liksom den här dråpliga scenen egentligen. Det är lätt att man som teolog liksom fastnar för mycket i olika små detaljer. Men om vi liksom zoomar ut och tittar på helheten så är det ju festligt egentligen det som händer här.
Alltså faktiskt precis vad jag också tänkte, men som vi inte har pratat om. Men ibland tänker jag att jag försöker ta bort lite min teologiska förförståelse när jag läser texten och försöker se först vad är det verkligen som händer. Och det blir ju det är ett märkligt agerande, kan man ju säga då, att vi kommer inte riktigt fram här. Vi klättrar upp och gräver oss igenom taket här på
sätt. Precis. Och jag tänker från början, om man försöker leva sig in i den här scenen, att det är någonting som vi alla på något sätt kan känna igen oss i. Vi har alla varit i den här situationen. Att vi är på ett ställe där det är väldigt mycket folk. Det kan handla om någon rockkonsert eller någonting, eller vi köar till någonting.
Mm.
Och man vill fram, och man har kanske kommit för sent.
Mm.
Så man har liksom fått en plats långt borta, men man ville vara där framme egentligen.
Just det. Detta är ju verkligen pre-corona.
precis. Ja. Före 50-gränsen.
Ja, visst.
Men i Sverige har vi ju fått lära oss ändå att vi står i kö och vi liksom håller oss långt bak och vi väntar på vår tur och så vidare. Men det gör ju inte de här männen då. Utan de tar sig minst sagt vissa friheter.
Mm.
Så jag ser liksom det här framför mig. Det måste ju ha väckt ganska arga reaktioner. Inte minst från den som bodde i huset. Det framkommer inte här.
Nej, det kan ha varit Petrus, har jag läst någonstans, att ja. Det kan ha varit Petrus hus liksom.
Just det.
Och det är ju ändå inte så ja, men ganska taskigt att få ett liksom stort hål i taket.
Ja, verkligen. Och det krävs ju ett ganska ansenligt hål för att man ska kunna sänka ner en bädd, eller hur? Det är ju ett litet hål.
Och man tänker också, hur fick de upp, alltså jag tänker att få upp en lam människa för en stege.
Mm.
Alltså bara det måste ju vara ett jätteprojekt att organisera här mitt i all kaos och trängsel liksom.
Ja, precis. Precis. Och det intressanta här är ju då Jesus reaktion. Och där tänkte jag tillbaka på texten som vi läste för några veckor sedan med Marta och Maria.
Ja, just det.
Mm. Där ju Jesus reagerar på ett oväntat sätt.
Mm.
Vi tror att han på något sätt ska ta Martas parti där, men så säger han att Maria har gjort det rätta, hon som sitter inaktiv. Och det kan finnas en parallell i den här texten i att vi skulle ju kunna förvänta oss att någon säger till Jesus, ja men titta så de gör, säg till dem, så här, det här kan ändå inte vara rätt, säg till dem och ställa sig i kön igen och vänta på sin tur eller någonting sånt. Men Jesus svarar inte alls på det sättet. Utan han tar direkt deras parti. De här sabotörerna.
Mm.
Han tar direkt deras parti. Och det där tycker jag tål så mediteras en del över.
Absolut. För det här är inte det rationella sättet att bete sig för dem så att säga. Och inte heller om man då tänker att man tror att Jesus verkligen är Gud så att säga. Så, så är det ju inte ett liksom höviskt beteende eller att man liksom på något sätt ödmjukt närmar sig mästaren, utan man slår till, man gör någonting, man bryter upp och det där tänker jag är väldigt intressant. För att det är ju det han säger ju också, att det står ju i texten att när han ser deras, jag vet hur du,
han deras, såg deras tro.
Tro, ja. Alltså på något sätt läser jag in när han ser deras engagemang och starka liksom vilja att nå fram här, det är då han också gör sitt under.
Ja, precis. Men, och jag tänker där att det är väl ganska lätt att tänka sig en situation där Jesus istället skulle ha blivit arg på dem.
Ja.
För att de gör detta, så att säga.
Mm.
Och reagerar på ett helt annorlunda sätt. Liksom. Ja, visst, det är bra att ni har tro och engagemang och så vidare. Men nu får ni lugna er lite grann här.
Ja, och så. Här har ni gått helt över gränsen.
Precis.
Ja.
Men det gör inte Jesus.
Nej.
Så det är väl liksom en första poäng att ta vara på. Att Jesus beter sig som så ofta på ett överraskande och oväntat sätt här i scenen.
Och det är som du säger att ibland tror jag också att det perspektivet sjunker undan. För vi ser inte riktigt den radikaliteten som det här är. Och då blir bara liksom det, poängen det här med oj, ett under har skett. Alltså jag tänker den här fick man ju läsa i skolan, eller de två första berättelserna tänkte jag på som jag lärde mig om Jesus. Det var när Jesus gick på vattnet och ta din säng och gå, som han sa. Så där det skämtade lite om.
Ja.
Och då blev det liksom en saga bland andra sagor på något sätt som man fick till sig som barn. Ja, det här var något konstigt liksom så.
Just det.
Men man tappade hela det här liksom andra perspektivet av hierarkier som bryts av galet skeende så att säga, att det hela var liksom något absurt på sitt sätt.
Ja, precis.
Och det ger ju det här undret en helt annan klang, eller vad man ska
säga. Ja, det tycker jag verkligen. Det tycker jag verkligen. Jo, det kan bli, trots att det här är så, som du säger, så bekanta texter, så kan det liksom ibland komma så här, det blir nästan överraskande för oss när vi börjar se texten, när vi främmande gör den för oss.
Just det. Sätt.
Och vi ser den i ett nytt ljus. Så jag hade inte heller precis tänkt på det perspektivet tidigare. Men sen nästa sak som också sticker ut och som jag inte heller egentligen hade tänkt på. Det är just det att Jesus såg deras tro. Alltså när Jesus såg deras tro sa han till den lame. Och deras här, det är ju de som har burit fram honom. Och de som liksom för dit honom. Det sägs ju egentligen ingenting om den här lames egen tro.
Point taken. Här har du någon, är det någonting på spåret?
Ja, precis. För det är nämligen de som handlar, alltså då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Och det var de som inte kunde komma fram. Så det är ju liksom de som agerar här hela tiden.
Den lame är ju helt egentligen passiv på alla sätt och vis.
Exakt.
Fysiskt och det sägs ingenting om vem han är heller, va? Eller
nej, så? Jag tar och funderade på om det var en han överhuvudtaget. Men det ser ju ut så i våra översättningar i alla fall, att det är en man då. Så, men i övrigt sägs det ju ingenting
om. Nej.
Så att det är ju inte heller hans tro som det här handlar om. Och nej, det är ju väldigt intressant. Att det är deras tro, det är de som bär fram honom som blir belönad genom att den här mannen då får sina synder förlåtna.
Mm.
Det tycker jag det är ju väldigt teologiskt tänkvärt. Och där jag tänker på den här liksom trons kollektiva dimension som ligger väldigt nära till hans här. Där den kollektiva tron så att säga får bära en individ, får bära den enskilde. Och i den här texten så bärs ju personen också på ett bokstavligt sätt.
Mm. Nej men absolut, jag har inte tänkt på det, men det är ju väldigt starkt. Mm. Alltså det är starkt att det är deras tro som blir avgörande, men de får ju ingen förändring i sina liv tydligt. Utan det är den passiva som får liksom del av Jesu mirakel, om jag tolkar det rätt.
Ja, precis.
Och det är ju också det här med liksom en känga mot gärningsrättfärdighet och liksom framgångsteologi och hela den. Den är ju omöjliggör ju detta, utan här är det någonting annat som händer. Liksom.
Ja, precis. Precis. Och temat för veckan är ju tronskraft, eller hur?
Jo, det stämmer.
Och det är ju sån där, också ett sånt tema som, apropå det du nämnde nu, kan vara lite utmanande. Mm. Vad är den här tron som har kraft?
Mm.
och där det ju ibland har, när man har hamnat fel då i kyrkohistorien genom att man har liksom tänkt att det här är någonting som vi kan frammana inom oss själva, och om vi bara tror tillräckligt mycket eller någonting sånt.
Mm.
Då kommer det fantastiska saker att ske. Alltså. Men har du reflekterat någonting?
Nej, men det har jag reflekterat över, och det, jag tycker det är väldigt svårt. Mm. Alltså så, för att å ena sidan så tror jag att min bön, min tro kan skapa förändring. Liksom.
Mm.
Men det är ju också, jag ser ju också när från, ja, men det är ju en klassiskt väldigt svår fråga att rota i, och väldigt känslig. Så.
Absolut.
Sen tänkte jag också på ett annat spår, att om man tänker liksom nutid, så är ju det också en diskussion. Här handlar det väldigt mycket om den klassiska synen på synd. Mm. Och hur hänger den ihop med sjukdom. Och det finns ju också ett ställe i Johannes evangeliet. När lärjungarna säger till Jesus att vem har syndat? Är det den blinde själv? Eller hans föräldrar? Och det är därför han liksom inte ser. Och nej. Jesus säger ingen av dem.
Mm.
Men jag menar, vi har ju sjukdomar och tillstånd här också som vi pratar om, att det finns hela tiden en skamsida av. Jag tänker på psykisk ohälsa, övervikt. Alltså det finns många sådana saker där vi kopplar ihop det människans beteende själv som har orsakat detta, så att säga. Precis. Inte någonting som man oförtjänt har drabbats av.
Nej, just det.
Så det rör ju också sådana skikt, tycker jag, den här berättelsen. Mm. Att där Jesus på något sätt försöker göra upp med denna tanken att det hela tiden finns en logisk koppling mellan mitt beteende, må vara av religiöst eller annat slag, och sjukdomen så.
Mm.
Det har jag funderat en del på, så att säga.
Ja, precis. Ja, det är ju verkligen en av de stora teologiska utmaningarna, och det återkommer ju också på flera ställen i till exempel Markus evangeliet. Det sägs ju på ett annat ställe att han kunde inte göra några under.
Nej.
Därför att det inte fanns tillräckligt med tro hos folket, så att säga. Så den här idén om liksom tron som på något sätt möter Jesus eller Gud, och det är då det uppstår saker. Det verkar ju vara en genomgående tanke som finns i flera av åtminstone de synoptiska evangelierna.
Mm.
Johannes ser ju lite annorlunda ut.
Ja, just det. Mm.
Men ett sätt, som sagt, att nysta i detta och lösa upp det lite, det är ju just det här med att det är deras tro, och det är den kollektiva
tron. Ja,
tro.
Det tycker jag är väldigt tilltalande av den tanken.
Mm.
Och jag kan tänka att så kan vi också tänka kring att det är inte det att jag behöver be 10 gånger om dagen så får jag ett bättre liv. Men min bön för andra gör någonting med hela sammanhanget. Så alltså, vår kollektiva, som du säger, förbön och vårt gudstjänstfirande gör vi ju inte bara för vår egen skull, eller det vi ibland pratar om att ja, men det är hälsosamt att ha en tro och sådär, men det är ju inte det som är den stora poängen, utan poängen är ju att det gör något, det transformerar världen, så att
precis,
säga.
Precis, så. Precis. Och liksom de här, Det blev ett stort argument för kyrkan och liksom kyrkan som en läkande gemenskap, att det finns en poäng med att vi samlas, vi är inte individuella som troende, och vi behöver inte heller vara så bekymrade över vad som händer inom oss själva, utan bara det faktum att vi är med i det här sammanhanget, ingår i den större gemenskapen, som i sig är en gemenskap av troende, en gemenskap som tror. Då tar det bort en del fokus på den individuella tron, ja, vad som pågår hos mig just den här veckan eller, eller så.
Nej, men det är en viktig aspekt.
Det knyter också an till en annan sak som du ju pratade om här när vi liksom målade upp den här scenen och det här handgripliga och det som de gör. Det är ju att det här att Jesus såg deras tro. Alltså tron är någonting externt så att säga. Tron är den här handlingen som de här personerna då utför när de bryter upp taket. Det tycker jag också är en viktig aspekt i detta.
Hur tänker du externt? Bara så jag förstår vad du menar.
Att särskilt kanske i vår lutherska tradition så kan ju tron ofta bli någonting liksom, det kan bli något väldigt psykologiserat, någonting mentalt, någonting vi känner inåt. Och där vi liksom kan ha uttryck som att ja, man vet ju inte vad som rör sig i den eller den personens hjärta, huruvida den har tro eller, eller sådär, och man vet inte vad som händer när den blir gammal och så vidare. Men här tycks ju tron handla om någonting som sker i det yttre, någonting som sker i världen. Tron är så att säga själva handlingen. Så tron är någonting som man kan se, någonting som Jesus ser. Och det tycker jag också tillför en viktig dimension i detta. Att deras tro som Jesus ser och belönar, det är ju den tro som agerar, som gör någonting för den här medmänniskan helt enkelt.
De sätter sig inte egentligen och mediterar, om man ska vara lite spetsad till.
Nej, precis.
Utan de klättrar, klipper, gräver. Jag läser någonstans att det ofta var någon slags lertak. Och att, ja, där det grekiska ordet är att de gräver sig in genom taket då på något sätt. Att, men det är väldigt konkret.
Precis.
Handlar inte om att de kom i rätt sinnesstämning och då fick de kontakt med Gud. Liksom.
Nej, precis.
Och
precis.
Det är ju sant att det här är något väldigt liksom, fysiskt. Ja.
Och det är någonting som leder till en yttre handling. Så i att de utför den här handlingen, då är det som Jesus belönar. Det är det som Jesus identifierar som en tro. Helt enkelt. Och det tänker jag också att vi kan koppla till många av de saker vi gör. Men till exempel bara det att vi går till kyrkan, alltså deltar i gudstjänsten eller vad vi nu deltar i för sammanhang. Det är tro så att säga. Alltså vi kan ofta känna oss bekymrade över att vi inte liksom vet vår sinnesstämning som du sa, eller vårt mentala tillstånd eller så. Tänker vi så som Gud vill att vi ska tänka eller så. Men liksom tron får sitta i benen och vi behöver kanske inte bekymra oss så mycket om vad som för sig går upp i huvudet.
Nej, men visst.
Utan att vi får bara utföra trons handlingar.
Och ibland handlar det, och jag tänker på nattvarden, är ju också en väldigt, det handlar ju inte bara om att jag ska liksom komma i rätt stämning med den korsfäste Jesus, utan det handlar om att resa sig upp, få brödbiten i handen, tugga på den, doppa i vinet. Alltså det är ju väldigt också, det är ju också en väldigt konkret.
Verkligen.
Och då händer någonting som inte jag kan förklara fullt ut. Vägen till Jesus går liksom via någon slags konkret.
Precis, och där har du ju också den här kollektiva dimensionen, alltså i nattvarden, som jag tycker också att vi borde tänka kanske mer på.
Ja, men det
alltså att det är just det att vi är samlade där tillsammans och gör någonting.
Ja.
Och det är i denna gemensamma troshandling som vi möter Gud.
Och ibland, ja men just det, och ibland tror jag också att vi behöver bli lite mer görare, inte bara hörare som det liksom sägs, att det är också omöjligt på något sätt. Jag tror att vi ibland har bilden av att, och inte minst människor som är sekulariserade, att liksom först måste jag förstå allting med Gud och skriva under på allt i trosbekännelsen och kunna härbärgera att det är något onaturligt. Sen då först kan jag liksom gå till kyrkan.
Mm.
Men för mig har det i alla fall funkat fett om att jag inte förstod fullt ut, men jag gick ändå dit. Och sen är det liksom ett virvar av, av liksom tro, otro, aktivitet, inaktivitet. Men om jag inte gör något så händer alla sedan ingenting. Jag måste också få igång en process. Liksom.
Mm. Så.
Och det är ju denna texten också ett slags vittnesmål om. För det här är ju, deras aktivitet är ju också ett ganska osannolikt projekt. Det kan jag också tycka skönt. Mm. Det är ganska utsiktslöst att de överhuvudtaget ska få upp kroppen på taket, lyckas få till hålet. Och när de väl liksom firar mer, gör de det till Jesus som är en ganska tvivelaktig figur på ett sätt. Även om han har en viss auktoritet bland människorna och har liksom ryktet att sprida sig. Men det gör någon, om man jämför med att gå till synagogan, så är det ganska osäker liksom, utgång på det här projektet.
Verkligen.
Och så, det kan vara en tröst för mig också att i vardagen, jag menar, det är, det är liksom galet på ett sätt att tro på kristendomen, men okej, jag håller på med detta ändå. Liksom. Mm.
Just det. Ja. Och vi behöver inte förstå allting heller. Det behöver inte vara en tro som, den får inte fastna i huvudet så att säga, och vi behöver inte reda ut det heller i huvudet.
Nej.
Utan det tänker jag är också riktningen i hela den här texten, att det liksom är ju ute i världen. Så. Och lite snyggt här då, om vi går vidare. För vem är textens stora tvivlare här? Vem är liksom motbilden till deras, de här troende då, som på något sätt blir hjältarna? Ja, det är ju figuren då i nästa, eller figurerna är det till och med i den andra delen av texten här. Där vi då stöter på några skriftlärda. Och till skillnad från de här som handlade då, hjältarna, så har vi några skriftlärda som sitter och tänker för sig själva. Och då tänker de fromma tankar här. Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Så när jag ser det här liksom, ser dem som en motbild nästan. Alltså här har vi några som tänker rätt. De vet ju hur det funkar det här med Gud och vad som är rätt och inte och så vidare. Och de liksom anmärker framförallt på det som Jesus gör här. Där han verkar göra någonting som vi andra skulle tycka är gott. Va? Alltså i att han säger att synder är förlåtna. Han manifesterar Guds barmhärtighet på något sätt. Vi kan förstå deras skepticism rent logiskt. Varför de tänker på det här sättet. Men i texten så framstår ju de verkligen som icke-hjältarna, som antagonisterna här. När de liksom sitter vid sidan om.
Mm.
Och det är teologerna liksom. Sådana som du och jag.
Som
sitter vid sidan om.
Vi sitter här som språkar.
Precis, och som vet hur det är.
Liksom. Ja.
Och som sitter och bedömer. Och jag tänker att det finns något ganska typiskt med det där.
Mm.
Vi kan tänka också idag på liksom de här skrivbordskrigarna som sitter på sociala medier och allt vad det kan vara. Liksom. Människor som har suttit där hemma och som har tänkt ut exakt hur det är och som alltid har någon kritik att rikta mot alla som är ute och gör
olika just saker
eller så.
Men som egentligen inte är en del av verkligheten de kritiserar alla gånger.
Precis.
Så. Det, utan liksom folk lever sina liv i förorter och allt möjligt och saker händer och så sitter det människor som bara har den här von oben attityden på något sätt eller så.
Ja, precis.
Det är ju intressant.
Och det är det här, jag tänker att i den här, när jag reflekterar över detta, så det ligger ju liksom någonting väldigt icke-konstruktivt och liksom negativt i hela deras kritik.
Mm.
Alltså vi kan ju förstå om liksom man med nyfikenhet eller, alltså det är ju på ett sätt rimliga frågor att ställa.
Ja, men det är ju, nej, men
hur kan det här gå ihop?
Här är det en människa som säger sig vara Gud och förlåter synder, vänta lite här nu.
Precis.
Om det hade hänt här på klostergården hade jag också tänkt, ja, men vänta här nu.
Precis. Men brottet som de gör sig skyldiga till på något sätt, tänker jag, är just detta att de har ju redan bestämt sig på förhand.
Ja.
De tänker inte engagera sig i skeendet eller försöka ta reda på mer eller vara öppna eller någonting sånt. Utan de vet ju redan vad som är rätt och vad som är fel. Och de har kommit dit för att titta och se om Jesus kommer följa de regler och lagar och förordningar. Det som de vet är det rätta. De är liksom inte där med attityd av att få upptäcka någonting nytt eller att få sina egna agendor eller tankar ifrågasatta eller så.
Det är helt sant. Jag tänker ofta på Markus evangeliet som en parallell, alltså punken när den kom då, som jag lyssnade mycket på i tonåren och sådär. Formmässigt är det lite samma sak att jag menar när Sex Pistols släppte sin Nevermind the Bollocks, de gitarr, alltså när det bara, ja precis, någonting exploderade. Ja,
absolut.
Och det är lite som Markus evangeliet, en röst ropar i öknen plötsligt och sen så är det liksom full aktivitet. Så där, rent formmässigt tänker jag att det har någon slags likhet och det är någonting, det är en röst som inte fick komma fram liksom på något sätt. Det här, och jag menar innehållsmässigt så finns det större skillnader och det var mycket som var destruktivt i liksom punkens värld.
Absolut.
Men det var en röst som aldrig hade hört så att säga.
Nej.
Alltså det var på något sätt, vänta lite, så här ser verkligheten ut för oss som bor i förorterna. Så där. Det är inte liksom turistkvarteren i London och sådär, utan här kommer en annan sanning liksom sådär.
Det. Och det kan man verkligen se om man vill i den här texten. Alltså de här verkligen regelbrytarna som sagt då, som går fram och som förstör. Alltså det finns ett nedbrytande och en hänsynslöshet i deras handlande. Och som ju då indirekt smittar av sig på Jesus genom att han accepterar detta.
Ja, ger det han säger att nej, sitt godkännande. Är liksom, visst.
Och det går ju igenom, precis som du säger. Alltså, vi måste verkligen komma ihåg den här sidan av Jesus som är så stark. Liksom, i hur han ju hela tiden i Markus evangeliet och i de andra evangelierna också. Ju ibland tycks göra saker bara för att provocera ledarskapet och så vidare. Alltså det här när man äter och hur man beter sig på sabbaten och saker runt omkring. Alltså många skulle ju kunna säga till honom där att ja men det är onödigt att göra dem liksom ledsna eller trampa dem på tårna. Eller är det verkligen så viktigt eller så?
Mm.
Men det tycks ju ofta som att Jesus faktiskt gör saker just för att sätta igång en diskussion. Just för att liksom provocera och väcka nya tankar, väcka en ny syn på tillvaron.
Mm. Och där går det liksom inte för honom heller att gå medelvägen, utan han går ju hela, han drar ju sig till sin spets för att visa att titta här, så här är det liksom. Nu kommer den sanna kraften. Mm. Så. Inte som man själv, eller jag är en typisk sån här resonemangsmänniska som tycker att men han kanske kunde sagt, pratat lite med de skriftlärda och lite med de som kom in i huset. Du kunde ha fått in någon slags, liksom, de kunde bli ett och då hade det blivit någon försonande. Men det är ju inte Jesus väg.
Nej, det
måste man ju klart för sig. Sen får vi agera på ett annat sätt kanske. Men Jesus är radikal, det ska vi inte, det kan vi liksom inte ta ifrån, utan här kommer Guds röst, verkligen, och Guds handlande. För det var också det i den här perikopen då, att handling och förkunnelse blir, smälter ihop så att säga.
Mm.
För det, han står ju och predikar och sen så visar han också i slutet på något sätt att det är också Gud som kommer här och helar.
Precis.
Ja.
Mm. Precis.
Oj, vi är snart i mål här.
Ja.
Det är ett intensivt, kraftfullt samtal. Det ska det ju vara med en sån här text alltså.
Ja, ja, precis.
Finns det någonting du känner, om du ska du predika förresten?
Det ska jag inte göra över den här texten. Så jag är väldigt glad att få läsa den i det här sammanhanget.
Ja, jag ska predika. Och jag har fått mycket med mig här att ta med mig.
Ja.
Har mässa med dop också den i Köpenhamn faktiskt. Där jag ska ha en mässa i vår vänförsamling där.
Ja.
Gustavskyrkan. Så att jag har med mig lite olika tankar också i det här konkreta då med dopet som ju också är en konkret handling.
Precis. Jag måste få lägga till en sak till då på det temat. För det blir så tydligt när man börjar liksom lägga den här linsen på texten. Och det är ju när vi kommer in på slutet eller på andra delen och Jesus pratar om det här med syndernas förlåtelse och undret. Så säger Jesus: men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag dig. Och det jag vill ta fasta på här är just det här på jorden.
Mm.
Som liksom ligger i linje med det som vi har pratat om. Och lite som en bekräftelse på att vi är rätt ute, så att säga. Att det här är inte en liksom eskatologisk förlåtelse som detta handlar om. Alltså det hade ju kunnat räcka, kan vi tänka oss, att Jesus hade sagt: ja, dina synder är förlåtna. Liksom. Du kommer komma till himlen när du dör en dag då, till den här stackars lame. Utan synderna är förlåtna här på jorden. Och det får en jordisk konsekvens i det att den lame mannen reser sig upp och går. Jag tänker att det är viktigt att betona liksom, vad Bonhoeffer kallade för kristendomens dennasidighet. Alltså att kristendomen och Jesus uppdrag också berörde människor i allra högsta grad här och nu. Det blir väldigt tydligt i den här texten. Så förlåtelsen är liksom just nu är du fri ifrån det som liksom tynger dig. Och du kan gå vidare i en förnyad existens med nya möjligheter och så vidare. Så samtidigt som vi ju naturligtvis inte vill lägga bördor på människor och liksom säga att ja, men om du bara tror så kommer allting att bli lättare. Så tror jag ändå att den här texten talar om att tron handlar om detta livet. Att vi kan bli befriade på olika sätt genom tron här och nu. Och att det liksom är ett stort uppdrag som evangeliet har. Eller någonting som ligger i evangeliet.
Nej, men precis. Det är inte så att okej, du är lam nu hela livet, men sen kommer du till himlen, smör ovanför när du dör och ge en annan sån musik som jag verkar vara inne på idag. Men det är ju ändå rätt så tala. Jag tycker du talar väl där. Alltså det här, och då är det ju också någon slags text som kan tala om att vilken jäkla situation vi än kan hamna i livet som känns helt förlamande också i bildlig mening så att säga.
Precis.
Där vi känner att det här är omöjligt, så kan det vara folk som klättrar genom taket till sig. Alltså det, Jesus kan transformera oss. Så. Sen sker inte det via någon automatik och vi fattar inte hur det funkar och det är inte bara att dra en spark. Men vi ska inte heller ge upp den tron.
Nej, precis. Och jag tror du kom in där på för lam. Alltså det finns ju, jag är övertygad om, en symbolisk aspekt i detta. Att det är en lam man som börjar gå och röra sig. Och jag tänker också apropå det vi har pratat om. Att vi har det här handlingsperspektivet. Alltså han var lam i sin synd. Men får nu kraft att handla och bli en del av. Han kunde ju inte tro förut. Nej. Han var ju liksom inte en av de troende. Men nu är han befriad till att röra sig och också han utföra trons handlingar.
Nej, och på något sätt, det finns en dansk teolog som heter Johannes Slöck som har skrivit en bok om den absurda teatern och Jesu förkunnelse.
Okay.
Han hävdar lite provocerande att Jesus behandlar alla människor utan en fåtid, som man säger. Alltså, det liv du har levt fram till mötet spelar egentligen ingen roll.
Nej.
Och det kan man kanske ifrågasätta, men det finns ändå en poäng i det att det är nu, här och nu blir du helad och får gå.
Liksom.
Jag tycker det är en fin tanke, för vi bedömer ju hela tiden också våra egna liv efter liksom att ja, men nu har jag hamnat i den här situationen och man blir låst av det. Liksom.
Precis.
Vi behöver också bryta, såklart förstå vår historia. Det tror jag är viktigt att förstå liksom, vår livsberättelse och inse att saker och ting få konsekvenser in i mitt nu, hur jag har betett mig och så. Men jag behöver också gå in i mässan och få den här, nu förlåter vi dig, nu går vi vidare och lämnar det.
Precis.
Så.
Precis. Verkligen.
Bra. Men du, tack för ett intressant och kraftfullt samtal här. Och till dig som lyssnar, välkommen till kyrkan på söndag, så får du höra mer om den här texten. Allt gott.
Tack.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook. Och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.